Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 24. I den här podden samtalar vi om mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Anna Karlstedt. Jag träffade Anna i Almedalen i somras där hon och hennes medarbetare fanns på plats för att bland annat prata om den nationella lägesbild de presenterar varje år. Men häng med så får du veta vad våldsbejakande extremism egentligen är. Hej Anna och välkommen till Lottapodden.
Hej, tack så mycket.
Kan inte du bara börja med att berätta lite om vem är du?
Ja, jag är ju under 2017 nu utsedd av regeringen och mitt uppdrag har ett väldigt långt namn. Jag är alltså regeringens samordnare för insatser för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Och vad är det som har gjort att du tycker att det området är intressant?
Nej, jag tycker det är väldigt viktigt och extremt relevanta frågor nu när det är så mycket som står och väger i Sverige. Vi går snart in i en valrörelse och det vi ser är ju att våldsbejakande extremistiska krafter växer sig starkare i Sverige och vi ser en ökad polarisering. Ganska mycket hot och hat, men vi ser också å andra sidan ett enormt engagemang och goda motkrafter på alla sätt. Så det viktiga är ju att man värna demokratin och att man stöttar de goda krafter som finns och att vi gör allt vi kan för att Sverige ska fortsätta vara det öppna och demokratiska samhälle som vi vill, som också präglas av tolerans och mångfald.
Så kan inte du bara lite kort beskriva, vad är uppdraget ni ska lösa ut?
Ja, uppdraget då som nationella samordnaren har, och det är ju jag och ett drygt tiotal kollegor. Det är ett tillfälligt uppdrag som vi fick för några år sedan som gick ut på att vi skulle bygga upp en struktur då. Och det vi gör är att vi samordnar de insatser som görs av faktiskt 18 olika myndigheter. Det man först kommer att tänka på är kanske Säpo och Polismyndigheten. Men sen finns det en rad andra myndigheter som exempelvis Barnombudsmannen, Skolverket, Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården och så vidare. 18 myndigheter som gör olika typer av insatser mot våldsbejakande extremism, och då behöver det här arbetet samordnas för att se, finns det uppdrag från regeringen som kanske överlappar varandra lite grann, och vad är vettigt att vilken myndighet gör vad. Men också att se vad gör vi tillsammans och vad gör vi bäst var en för sig. Så att insatserna från de myndigheterna samordnar vi, och sen samarbetar vi också nära med olika aktörer i civilsamhället. De frivilliga försvarsorganisationerna är ju en jätteviktig del av civilsamhället, liksom trossamfunden till exempel och en rad andra organisationer. Sen en viktig del av vårt uppdrag är ju att samarbeta väldigt nära med våra kommuner. Och där har det hänt väldigt mycket de senaste åren. Att kommunerna har en helt annan medvetenhet nu än när vi började vårt uppdrag då. När det gäller att se vilken typ av våldsbejakande extremism har man lokalt i just sin kommun. Handlar det om högerextrem våldsbejakande extremism? Handlar det om islamistisk extremism? Eller det som vi brukar kalla för den autonoma vänsterinriktade våldsbejakande extremismen? Och sen också för kommunerna att göra regelbundet en lägesbild, som ju är en färskvara förstås. Hur ser det ut hos just oss? Vad har vi bekymmer med? Vilka aktörer behöver vi ha runt bordet? Och det kan absolut vara frivilliga försvarsorganisationer, det kan vara kommunpolis, det kan vara socialsekreterare, lärare, fritidsledare och så vidare. Vilka i kommunen är berörda av de här frågorna? Vilka kan vara med och bidra? Och sen att kommunerna upprättar en handlingsplan. Hur har vi ett bra förebyggande arbete och vad gör vi om någonting händer?
Och hur har det gått? Hur har arbetet i kommunerna utvecklats?
Ja, det har utvecklats väldigt mycket, väldigt snabbt tycker jag. Det är fortfarande en bit kvar. Men I somras i Almedalen så släppte vi en nationell lägesbild där vi ser att på bara ett par år har många, många fler kommuner kommit på banan. Att det finns en ökad medvetenhet och att man har just lägesbilder, handlingsplaner på plats, lokala samordnare. Det vi också har sett det är ju att ja, det är mycket kvar att göra. Och därför är vi väldigt glada nu över att det här tillfälliga uppdraget som vi har haft, att regeringen ser att det behövs en nationell samordning mot våldsbejakande extremism och att man har bestämt sig för att permanenta vår verksamhet och ge den mer resurser. Och i samband med det gör man också så att man flyttade från Kulturdepartementet till Justitiedepartementet, vilket vi också tycker är klokt. Så det känns väldigt bra tycker jag att det här arbetet fortsätter och att det permanentas.
Men du, om vi bara då också ska identifiera, liksom, vad är våldsbejakande extremism för någonting?
Ja, det är ju, ska man svara på den frågan så är det ju jätteviktigt att säga naturligtvis att vi inte är emot radikala åsikter eller ens extrema åsikter, utan att det är en väldigt viktig del av demokratin att vi, man får tycka i stort sett vad man vill med vissa förstås, det får inte bli hets mot folkgrupp och så vidare, att man måste värna yttrandefriheten. Men när det hamnar på vårt bord, det är när den här extremismen blir våldsbejakande. Det vill säga att man är beredd att ta till våld och gör det också för att förändra samhället. Och gemensamt för alla de här miljöerna är att man tror inte på demokratin som system helt enkelt. Och man vill förstöra hela det demokratiska system som vi har med allt vad det innebär och istället förändra saker med våld. Så det är där vi drar gränsen så att säga. Den våldsbejakande extremismen, och den tar sig ju massa olika uttryck. Det kan handla om hot och hat, otillåten påverkan helt enkelt på förtroendevalda, politiker, tjänstemän och så vidare. Den mest extrema formen är ju naturligtvis terrordåd. Men det finns ju en hel del annat på spektrat också. Så det tar sig, den våldsbejakande extremismen tar sig i massa olika uttryck helt enkelt.
Och vad ser ni existerar i Sverige idag utav våldsbejakande extremism?
Ja, om man frågar Säpo så säger ju de att det största hotet mot rikets säkerhet det är den islamistiska extremismen. Och när de säger det så säger de ju också att det självklart inte är likhetstecken mellan islam och eller muslimer och islamistisk extremism. Utan det här är ju en avart som det kan bli. Det har vi sett tidigare exempel på i historien när man gör dåliga saker i en religions namn så att säga. Det har inte med religionen att säga att göra. Men Säpo pekar ut den islamistiska extremismen som det största hotet mot rikets säkerhet. Och att det mest troliga scenariet om det skulle hända ytterligare terrordåd är det att det är en så kallad ensamvarg som själv då dockar upp sig så att säga mot den våldsbejakande islamismen. Men frågar vi kommunerna, då säger ungefär hälften av våra kommuner att det de har mest bekymmer med lokalt, det är den högerextrema vitmaktmiljön, exempelvis Nordiska motståndsrörelsen, som ju är en rent nazistisk organisation. Och då är frågan, varför blir det olika bilder? Men en förklaring är ju att högerextremismen är så synlig och aktiv. De berättar ju själva vilka som är medlemmar, vad de gör för aktiviteter. De är väldigt synliga och arbetar ju också aktivt på att förstöra exempelvis demokratins funktioner. Och de har ju också en parlamentarisk gren av sin verksamhet där de sitter i två kommunfullmäktige i Sverige, i Borlänge och Ludvika. Och frågan är ju, hur ser det ut efter nästa valrörelse som vi går in i nu när det börjar bli höst? Det kan vara en förklaring till att det är olika bilder, att den islamistiska extremismen är inte lika synlig lokalt och vill inte vara det heller.
Och mina fördomar säger ju att det är mest pojkar och män som ansluter sig, men hur ser det egentligen ut?
Ja, den bilden stämmer ju, men den är, det finns mer i den bilden. Och det vi ser, om vi tittar på Nordiska motståndsrörelsen till exempel, när det var ju ett antal hundra som demonstrerade i Falun på 1 maj. Det var väldigt svårt att hitta kvinnor i det tåget. Och när vi tittar på den islamistiska extremismen, exempelvis personer som har rest och anslutit sig till terrororganisationen som ISIL-Daesh till exempel, ja, ofta män, ofta unga män, men det finns alla åldrar, och det finns också kvinnor som ansluter sig, som ofta får rollen av att sköta logistik till exempel, och att också bidra väldigt starkt till propagandan, ser man hos ISIL-Daesh, att det ofta är kvinnor som sprider budskapet om att man bör ansluta sig. Och sen så dessvärre barn då, som finns i den här miljön, som ju inte har något val, utan som rekryteras in i den här miljön och finns där också. Så att det är en ganska komplex bild.
Och jag tänker att målet någonstans måste ju vara att försöka förebygga. Att vi ska aldrig komma dit till att någon tycker att jag vill verkligen förstöra demokratin där jag lever. Och vad görs för att liksom förebygga?
Ja, då är det ju så enkelt och så svårt att det är vi allihopa som måste hjälpa till där. Och jag brukar säga att ett väldigt viktigt förebyggande arbete är ju det som alla vettiga föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, lärare, kommunpoliser, socialarbetare, socialsekreterare, fritidspersonal, föreningsledare gör varenda dag för att visa det här att man kan ändra på saker tillsammans, för att ge människor ett sammanhang och en meningsfullhet, att man känner att min röst är viktig. Det går att ändra på saker utan att ta till våld. Att man känner att jag kan förändra min situation utan att bränna bilar exempelvis, eller lägga en bomb under ett asylboende eller vad man nu tar till i sin frustration. Och det där breda förebyggande arbetet är jätteviktigt. Det som hjälper när det gäller andra dilemman i samhället hjälper väldigt bra på det här området också. Sen behövs det också naturligtvis specialkunskaper när det gäller just det här området. Så att det är hela spektrat. I ena änden har vi skola, polis, föreningsliv och så vidare. Och sen i andra änden har vi en polismyndighet och en säkerhetspolis som gör ett jättebra jobb. Men civilsamhället och som exempelvis Lottakåren och ett antal andra organisationer är ju också jätteviktiga i ett land som Sverige, där vi har ett så starkt föreningsliv och där man verkligen får en känsla av sammanhang och att man kan vara med och påverka och att man kan vara med och förändra samhället.
Så någonstans lite medmänsklighet helt enkelt?
Ja, absolut. Och det man gör varje dag i sin vardag, kanske ens utan att tänka på det, där man står upp för svenska värderingar om öppenhet och tolerans och ett samhälle som vi vill ska vara demokratiskt, och att vi också tycker att det är någonting positivt med mångfald, att det är värt att försvara. Och att demokratin är skör, som historien visar, och att det är verkligen något vi behöver försvara och återgöra varje dag.
Men Anna, tack så jättemycket för att vi fick ta tid här i Almedalen och prata en kort stund med dig, och lycka till i fortsatta arbetet.
Tusen tack, detsamma, och tack för att ni gör ett så bra jobb i er viktiga organisation.
Det är verkligen ett viktigt arbete som Anna och hennes team gör, speciellt med att sprida kunskap och erfarenheter för att hela tiden förbättra det förebyggande arbetet. För mig är det så främmande att någon ens kan vilja sätta demokratin ur spel. Men det visar bara på vikten att vi som tror på den och vill ha den kvar gör som Anna sa och försvarar och återerövrar den varje dag. För även om man kan tycka att vad kan jag ensam göra, så tänk på det som att sprida ringar på vattnet. Det ger effekt, även om du kanske inte kan se det omedelbart. Ja, intressant var det att prata med Anna, jag hoppas att du också tycker det. Och lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du som vanligt på lottapodden.se. Lottapodden vill också tipsa om Mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs den 28 och 29 november på Kistamässan norr om Stockholm.
Drygt 40 seminarier anordnas under de här dagarna för dig som är intresserad av samhällets säkerhet och krisberedskap, och Anna Karlstedt är en av talarna. Lottapodden är stolt ambassadör för mötesplatsen och hoppas att vi ses där. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om 2 veckor, den 21 september. Och då möter du Charlotta Granat, som är lärare i SO-ämnen och första lärare i demokrati. Och vi reder helt enkelt ut vad demokrati egentligen är. Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, så prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast eller Podbean. Om du gillar Lottapodden, så berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!